En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Och så hälsar vi hjärtligt välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Patrik Syk heter jag, sitter här med Nils Ram i studion och Micke Stare ifrån Oslo, från Norge, där saker och ting har lugnat ner sig lite nu, va? Kontraktet räddat, jobb utfört.
Jävligt skönt om man pratar klartext.
Ja, men jag förstår det. Stabäck nu då, 4 poäng ner till det där kvalsträcket med en omgång kvar och helt säkra. Det var ju det du skulle göra. Så det är bara så här.
Nej, det var faktiskt det, det måste jag säga. Det var faktiskt, vi var 7 poäng till säker mark när vi kom, och sen så med 2 matchers marginal, nästan 3 matchers marginal, så var det mer eller mindre klart. Så det var helt teoretiskt klart när det var 2 matcher kvar. Så det var bra jobbat och jävligt skönt. Så att det, så att och ramla ner till nästa nivå med den här klubben hade varit en total katastrof. 80% av anställda hade riskerat att bli uppsagda. Tappat bort liksom elitstatusen på akademin och sådana saker. Så att det var viktigt och bra.
The great escape.
Precis. Och det är ju mycket som står på spel i de här nedflyttningsstriderna, och det är ju det vi ska prata om idag, för vi har en sån i Allsvenskan. Det är klart och betart uppe i toppen, men runt kvalsträcket så hittar vi, ja, men vi hittar Öster och Degerfors såklart. De har varit där nere. Men vi hittar ju också IFK Norrköping. Och det har ju skorpat till sig rejält för Peking. Och inför den här sista omgången så är det... Ja, men ångest är väl bara... Det är väl bara förnamnet för vad de känner där nere just nu.
Ja, det får man verkligen säga. Det blir en riktig rysaravslutning. Som du säger, där uppe i toppen finns ju i princip ingenting att spela för. Det finns lite teoretiska chanser kring den här fjärde platsen. Och det är inte ens säkert att den kommer ge något nästa år heller. Så... Det är bottenstriden vi fokuserar på idag.
Och det var ju den där poängen som Degerfors tog mot Hammarby då, efter att ha legat under. Och alltså, det var målvaktstavlor, kändes som att det gick emot. Så fick man in det där superviktiga målet som ju öppnar upp hela den här avslutningen på säsongen i bottenstriden. Micke, visst känns det som att, jag menar, Öster och Degerfors, de har liksom allt att spela för. De som kliver in i den här sista omgången med mest ångest är ju IFK Norrköping. Hur mycket kan det påverka, tror du, innan vi går in på lagen i detalj?
Nej, men jag tror att det är liksom det här klassiska, liksom att nu, liksom Öster och Degerfors, de har ju varit inblandade där hela säsongen. Så liksom att det har ju varit deras, liksom, de har ju accepterat situationen att de självklart är ett skarpt läge och vet att de det och mått dåligt över det, men de har varit där länge nu, medan Norrköping har ju, det var väl inte så länge sedan, en totalt kanske, i alla fall en 6-7 matcher sedan, så var vi då ändå på förhållandevis säker mark. Liksom det, de vann några matcher där som gjorde att men nu är det nog totalt helt lugnt. Men så har de droppat igen, och är det 4 eller 5 raka förluster, så det är klart, de är ju, att åka till Göteborg, naturgräs, dålig form, och liksom den är inte rolig alltså. Det är precis som du säger, Öster och Degerfors, annan situation med Norrköping, de är blytungt där alltså.
5 raka torsk har de inför den här avslutningen.
Det är... Ja, de vinner inte Göteborg, det gör de inte.
Nej, ja, det är väldigt svårt att tro faktiskt. Det gör de inte.
Och då måste de ju ställa sitt hopp till de övriga då, att de inte gör det. Ska vi titta på, vi tittar bara framåt mot den här sista omgången. Vi kan väl avsluta då med kamratmötet. IFK Göteborg mot IFK Norrköping. Men vi kan väl titta först då på Öster Djurgården. Den tycker jag är den svåraste utav dem. Jag kan absolut se Degerfors slå Brommapojkarna. Jag kan se Blåvitt slå Norrköping. Men den här tycker jag är riktigt, riktigt svår att avgöra härifrån.
Ja, den är ju lite lurig, det håller jag med om. Det är frågan vilket typ av Djurgården Öster får möta. Jag tror inte att det är ett utcheckat lag Öster ställs mot. De kommer ändå ge ett försök att sluta på den här fjärde platsen då. Men eftersom att AIK, som har fjärde platsen i sina händer, de möter Halmstad på hemmaplan, mycket talar för att AIK vinner den matchen. Skulle det visa sig att det plingar in några mål där som Djurgårdsspelarna får reda om, då är frågan hur den motivationen påverkas i den matchen.
Jag tror att Jag tror att spelarna drivs att vinna matchen. Jag tror man drivs, alltså det som lag avslutar bra. Ofta liksom, storklubban har ju trots allt ett stort bortafölje på matcherna. Jag tror liksom att det är en större drivkraft än liksom att jaga en liksom potentiell liksom livlina att nå till Europa. Alltså det är klart att de pratar om det, men att drivkraften att vinna fotbollsmatchen totalt sett är starkare. Så att Djurgården med den hösten de har, att de skulle checka ut och inte gå fullt i borta mot öster i avslutande match, den finns liksom inte. Det skulle ju vara så för att man skulle göra någonting, att man skulle visa med line-upen på något sätt, att man väljer att spela, att man prioriterar och spelar liksom någon annan spelare, att man tar bort någon av de bättre för att vila någon, satsa på någon ung spelare och sådana saker. Men annars så tror jag att de signalerar att de vill verkligen vinna matchen, då tror jag att det blir väldigt svårt för oss, för Djurgården har ju varit väldigt bra. Sen är det naturliga så allt det som påverkar såklart, men att Öster kan ta poäng, det tror jag, men att vinna blir svårt också.
Kommer ändå från ett ganska starkt resultat borta mot Gais, de kryssade i helgen. Däremot så kändes det som att det räckte med kryss på något sätt för båda lagen.
Ja, det blev ju lite så när apropå andra resultat då, Gais fick ju veta att det var kryss i Stockholm då, mellan Djurgården och Göteborg samtidigt. Men som du säger, starkt resultat av Öster, det såg jag inte komma. Gais borta är ju en av säsongens svåraste matcher, helt klart. Så får vi se här då med Mattis Adolfsson hur lång avstängning han får. I nuläget vet vi inte om det blir mer än en match, och om de då når det här kvalplatsen eller inte, så kan han ju eventuellt missa ett kvalspel där då.
Precis. Ja, det blir högst ovisst, och de är ju...
Fick han rött kort på en gång?
Ja, det var ju ganska klart rött, va?
Ja, men alltså det är ju väldigt liksom, och då när det är grov utvisning, så då är det ju extremt sällan att det bara blir den automatiska röda kortet.
Med andra ord, borde det bli 2-3 matcher då kanske?
Ja, men inte än. Efter den automatiskt avstängda.
Ja.
Det är tufft det när man har en landslagsspelare emot sig.
Då gör man allt för att stoppa honom.
Gustav Lundgren, han är uttagen.
Vi kan
nämna lite den uttagningen sen, för det fanns en ganska stark allsvensk prägel ju i Graham Potters första. Men jag tänker vi tar oss till Grimsta och matchen då mellan BP och Degerfors. Degerfors som, alltså om vi går tillbaks, absolut såg längst ifrån nytt kontrakt utav liksom Öster och de övre ovanför, har ju verkligen fått ihop bitarna nu på slutet. Den där, som sagt, den här poängen senast, men inte minst då förstås vinsten borta mot Öster är ju det som har bäddat för den här situationen där de faktiskt kan spela till sig ett nytt kontrakt i helgen.
Och det som Henok Goitom, han fick en väldigt tuff start när han kom in där i somras, men som han har tryckt på, så har de ju verkligen fokuserat på att förbättra försvarsspelet, och det har de ju verkligen gjort. De har ju släppt in en del mål, men jag tror inte mer än ett mål i de senaste matcherna, och de ser mer stabila ut, mer robusta ut.
Ja, men det är verkligen så. Man har bara släppt in ett mål som mest sen i somras någon gång. Känns det som, jag menar, Hammarby i den formen de är och så bra som de är, att få med sig en poäng därifrån, det säger någonting ändå om moralen som man har lyckats bygga upp i det här laget, att man inte viker ner sig i den matchen när bollen också, det blir så snöpligt liksom, det är en målvaktstavla, det känns som att det går emot, det är väldigt lätt mot ett lag som Hammarby att liksom vika ner sig då, Micke. Vad ger du mentaliteten hos Degerfors-spelarna inför den här sista matchen?
Nej, men bra tycker jag, så att det är klart att de har ju ganska många bollskickliga spelare också, så att, men det är klart att de har fått ihop det på ett bättre sätt, och sen så det är totalt så lite resultat och vinster, poäng i självförtroende, och det är klart att de, bara en sån sak som att åka till Malmö exempelvis, så att en, fast Malmö inte har gjort en dålig säsong, så det är klart att det ger självförtroende att ta poäng där, och Och de gjorde ju bra match mot Elfsborg borta. Och alltså det är klart att det har gett hopp. Så att jag liksom, nej, de har absolut lite momentum. Så att, och jag tror att Brommapojkarna, jag tror faktiskt att Degerfors har väldigt stora möjligheter att vinna mot BP faktiskt. Mm.
Det är väl just det jag tycker var deras absolut största styrka på slutet, att de har hanterat motgångar i matcherna väldigt imponerande. Att de hamnar i underläge hemma mot Djurgården, de lyckas ändå forcera in en kvittering i slutet. De släpper in det här tunga 1-1 målet mot Öster ganska sent, lyckas ändå avgöra. De släpper in den här målvaktstavlan mot Hammarby. De lyckas ändå få med sig poäng. Och det är ju Elias Barsom här som två matcher i rad har gjort ganska så avgörande mål.
Mm. Möter dessutom ett Brommapojkarna som inte har sett speciellt påslagna ut senaste.
Ja, de har ingen rolig form, BP. Så den, det är ju enligt oddsmarknaden och sådär får man ju bedöma vad det är värt. Men Degerfors är favoriter inför den här matchen.
Mm. Och sen är det liksom att liksom all respekt mot Brommapojkarna som man både gillar som både som förening och som och ledarna och tränarna där och spelarna som är duktiga så, men det är ju ingen, det är, man kommer inte till någon kokande gryta på Grimsta. Vilket betyder att det är som inget så heller något så här, liksom nu liksom att du liksom att man att liksom hellre att spelarna spelar för publiken och sådana där saker, utan liksom det och den. De väntar nog bara på att man tar och har lagmiddagen. Liksom.
Mm. Ja, så är det. Så är det verkligen.
De har ju haft en ganska tung höst också. En del skador och rotation i laget som ju inte har hjälpt heller. Så det känns som att men det är verkligen upplagt för Degerfors.
Ja, och de sålde kanske sin bästa spelare i somras i Adam Jakobsen, BP där. Så de har inte sett lika roliga ut här på hösten.
Nej. Då kommer vi ju såklart då till den här mest intressanta matchen kanske. Alltså Norrköping har det såklart i egna händer. Det räcker med en poäng. Det räcker med en poäng med tanke på att man har målskillnaden.
Om inte Degerfors vinner med 7 mål.
om inte Degerfors fullständigt får någon slags feeling här.
Det räcker med en poäng.
Gör som de gjorde i första omgången.
Ja just det. Omar Faraj där när han, han sätter var det fem mål han gjorde.
Han gjorde fem. Ja. Är det de enda fem målen han har gjort den här säsongen? Han gjorde något ytterligare. Mm. Det här är lite synd. Det hade varit roligt om det var de enda fem målen han gjorde på säsongen. Alla i första matchen. Alltså, den här enda poängen, det är också, Micke, är det svårt att kliva in i en match så här och veta att det räcker med en poäng? Kan det liksom smyga sig in som en liten osäkerhet nästan, att det är inte bara att tuta och köra, man måste kanske vakta den där nollan också. Någonting som IFK Norrköping inte är speciellt bra på att göra. De har ju släppt in näst flest mål i ligan.
Nej, men alltså, det är väl så här att med ett sånt lag, med de egenskaperna som de har, liksom jag har haft lag som kanske har varit också haft möjligheten att kunna, eller haft kapaciteten att kunna försvara sig själva och vara stabila. Och det är klart att då tror jag att det är en väldigt trygghet liksom, att veta, okej, gör man ett mål så är det väldigt stor chans att man i alla fall åker med bussen, eller om man åker bil eller tåg eller tunnelbana med att man i alla fall att man har en poäng med sig. Men det är klart att det känns som att det är ju Norrköping måste gå för segern och göra två mål för att kanske få en poäng, det är känslan. Och det tycker jag liksom, att Göteborg däremot, bra säsong, bästa säsongen på länge, kommer spela inför liksom, mest sannolikt fullsatta läktare, naturligtvis som Norrköping kanske inte är jättebra på. Jag tror att det blir jättetufft. Och vad jag har sett på slutet, så såg jag också, vilket man får alltid ont i hjärtat som tränare när man ser liksom spelare, liksom det är gester ut mot bänken, vad ska vi göra, vad vill vi, sådana där saker. Då känner man det att jag får verkligen ont i tränarhjärtat när man ser att spela någon som börjar liksom någonstans. Det känns inte helt sådär, typ, dyngsolitt heller som grupp. Och jag tror men Norrköping har ju haft en del av säsongen från deras offensiva spel har ju sett intressant ut. Men alltså, om de får inte börja tvivla nu och som grupp och på det de gör och sånt. För då däremot, då kan det gå riktigt åt helvete nu till helgen. Men då får man då ett kval. Då måste man vara extremt på något sätt, samlade och enade och målriktade. Liksom så. För annars kan det gå till helvete.
Ja, och det är det där. Vi pratar ju om Norrköping som att det är försvaret som är det stora problemet. Men framåt ser det intressant. Man har Totte Nyman och så vidare. Men om man tittar på de senaste matcherna. Sen den där 3-1-segern mot AIK i september så har man bara gjort 3 mål i ligan.
Ja, och det har sett ganska torftigt ut framåt faktiskt också. Och då man, det får man inte glömma bort att försvarsspelet är ändå liksom det som är, nej men det ser ju hädiskt ut i långa stunder, men Totte känns ganska så ensam där framme när han springer runt och han sliter ju verkligen.
Moberg Karlsson, han skadade?
Ja, han har varit dragits med skadeproblem. Jag vet inte hur status är nu. Sen vet jag att Traustason åkte på en huvudskada igår, så han avbröt deras träning. Det är ju, kan ju vara oroväckande inför helgen.
Verkligen. Han är ju central på många sätt.
Ja, verkligen. Men det är just senaste matchen mot Sirius. Att det såg ju så, vad ska man säga? Som att de hade gett upp. När de låg under med 2-0 där fick ju Sirius slå 71 passningar inom laget. Och det var liksom, det var ändå Norrköping hade hemmaplan. Publiken i ryggen. Men de ser liksom, ser inte lovande ut.
Jag känner igen lite grann av det där. Om man känner att man är, om man känner att man är svaga försvarsmässigt, individuellt, man saknar att spela med defensiv instinkt och så, då pratar man ju extremt mycket om att liksom att man, jag tror att det största problemet med Norrköpings försvarsspel, det är ju inte liksom, det är inte den defensiva strukturen eller rätt organisering eller struktur eller instruktioner, utan det är att det helt enkelt att spelarna saknar de egenskaperna, och då måste man försvara med hela laget, och då måste man, då pratar man om kompaktheten, inte utlämna spelare en mot en och sådana saker, och det, då blir det ju så liksom att man, då blir det så att då får man ligga ett jävla block och flytta hela laget och, liksom, och då ser det ibland också ännu sämre ut än vad det egentligen är. Alltså det vill säga att det är ett prioriterat val de har gjort. Det vill säga att okej, om vi inte ska släppa in så mycket mål så måste vi ligga och flytta i laget här då. Och då blir det de här 40-50 passningarna i rad ibland. Liksom. Och, och det ser ju för jävligt ut. Och det, jag känner igen mig lite grann också i den situationen som vi har varit där vi också i vissa matcher har fått försvars väldigt mycket, för att försvarsspelet var det största problemet, och då kan ibland det medvetna valet som man har gjort som grupp och lag kan se lite sämre ut än vad det egentligen är.
Och sen underlättar det inte att det har varit så kaotiskt runt omkring klubben nu senast med att sportchefen Magni Fanberg fick lämna. Liksom, det har varit en del kritiska röster kring det, att varför fattar de det beslutet under säsongen när kontraktet inte var säkrat. Och...
Sen tror jag sådär, en sport, alltså det blir mer än, så det här blir överhuvudtaget att det blir mer turbulent utåt sett än vad det kanske blir. Nu vet jag, har inte jag någon aning om. Jag har ingen insights i Norrköping överhuvudtaget. Men däremot liksom att det blir mer... Alltså, jag tror inte att spelartruppen liksom ligger sömlösa på nätterna. Det tror jag inte.
Nej, det förstår jag. Samtidigt så tolkar jag det som att Magni var ganska uppskattad av spelarna. Och ja, i så fall kan ju det... Påverkar,
det finns ju sportchefer och sportchefer. Det kan ju variera rätt mycket vilken påverkan eller vilken relation de har till laget.
Ja, exakt. Och det är klart att sen är det så, dessutom är ju tränaren och sportchefen någonstans tajt. Alltså, det kan ju göra en sån sak. Liksom, det är klart att det är ju en extremt skön känsla som tränare att man har liksom någonstans backup från sportchefen i alla frågor. Och det betyder inte att man inte i vissa frågor kan man vara oense, men att man har en. Och inte det som att jag tror inte att coach är orolig för att han ska få sparken, men det är jävligt skönt att man åker tillsammans, att man gör grejen tillsammans, att man vinner och förlorar ihop. Den känslan är ju väldigt viktig i tuffa lägen. Och det kanske det skulle mer vara så då, att det känns som att nu är ju Wikman är ju med där, Falk, och han är ju en stabil pjäs på alla sätt, både kompetent herre och även erfaren, så han tror att han har en viktig roll i det här i slutfasen.
Ja, verkligen.
Vi har inte pratat så mycket om Martin Falk den här säsongen. Här känns man han hade väldigt starka aktier.
Han verkar fortfarande ha det. Ja. Jag tror det var Fotbollskanalen som senast skrev om intresse från Mjällby. Ja. Och vilket jag såg ledde till en del reaktioner, att hur kan en tränare med den resultatraden dra åt sig intresse, men uppenbarligen är det ju, alltså det är en väldigt ung tränare. Det är väl klart att han har intressanta egenskaper som tränare. Nu vet inte jag hur man bedömer det riktigt, men uppenbarligen ser
väl... Han är väl yngre än Totte Nyman.
Ja, precis. Hur gamla är de nu? Men resultatmässigt har det inte varit tillräckligt bra. Det kan man ju konstatera.
Och just när det är försvarsspelet som är liksom det stora problemet, det är ju någonting som man brukar peka lite extra mycket med hela handen åt just tränaren, organisationen och laget. Skulle du hålla med mig om det, Micke, att just när försvarsspelet är det som fallerar, att det ligger mer på tränaren än när anfallsspelet inte stämmer, att det kanske det liksom är mer individuellt eller kanske mer de spelarna man har som blir utslagsgivande?
Den frågan tror jag jämnat ut sig mer nu än tidigare, men i grund och botten så förut har det i alla fall varit så. Jag tror att den största problemet med Norrköpings försvarsspel, som jag sa tidigare här nu, det tror jag mer ligger i egenskapen hos spelarna och avsaknad av defensiv instinkt. Sen det är klart, sen är det ju utan att jag känner Falk överhuvudtaget, alla som jag känner som känner honom säger att han är en jättebra person och jättebra tränare på alla sätt, så att, som att jag har ingenting ont att säga honom överhuvudtaget, så att vet du det, men så är det väl så att han är väl en mer offensiv inriktad än defensiv inriktad tränare, och det är klart då försöker väl han snarare typ att vara ännu bättre offensiv, så att någonstans att det inte ska bli så tydligt, det vill säga att man vill försvara mer med bollen, det är ännu viktigare att man gör ännu fler mer mål då, så. Men sen gjorde väl utifrån sett i alla fall, så var det väl ett grepp som Norrköping tog när de tog in Magnus Wikman. Så tolkade jag i alla fall, så att när han kommer in så är en av hans uppgifter att vara med oss som strukturerar upp försvarsspelet. Jag skulle bli väldigt förvånad om det inte är så. Jag har inte hört någonting om det, men jag skulle bli förvånad om det inte är så.
Som du minner på, Totte är 3 år äldre än Falk. Ja, det är ju speciellt ändå.
Ja, det är klart.
Den tror inte jag är så farlig numera faktiskt. Det måste jag faktiskt säga det. Jag tror att det är... Jag har absolut varit nu, inte nu längre, men för 15 år sedan. Men Falk är uppenbarligen, han har varit på haft bra uppdrag. Han rekryterade i Malmö. Han har ju samlat på, han har ju varit ledare jättelänge.
Ja. Och
är en fagman, som man säger på norska. Och är duktig. Jag tror att då spelar ingen större, han är inte 15 liksom, så, utan han är ju en vuxen, han är ju apropå 15 förresten. Mm. Så kan jag säga, så vet du, det var jag hos frisören häromdagen och skulle klippa mig, då fick jag faktiskt en kille som var 15 faktiskt, han skulle raka mig med sån här vast rakblad, då blev jag lite orolig.
Okay.
så jag sa det bara, kör bara med rakapparaten, skitsamma, det var lite sidospår. så tror jag att där tror inte jag åldern har någon betydelse alls, att det är några spelare som är äldre än Falk, det tror jag inte.
Jag hade känt likadant, tror jag.
Med rakbladet där.
Kommer 15-åring med rakblad.
Det är klart man blir orolig.
Sylvatt!
Ja, det är klart man hajar till.
Får scouta dina frisörsalonger bättre där borta.
Ålder är bara en siffra. Nej, men klart Falk är en jätteduktig tränare. Men resultatmässigt har det ju varit under... Alltså, Norrköping kan åka ur direkt inför sista omgången är inte tillräckligt bra nog.
Nej, det är det. Alltså, åker de ut den här helgen, vilket ju inte är helt osannolikt. Alltså det kan verkligen hända. Då är ju det en sån missräkning på den här säsongen. Det är klart,
vi hade inte åka ut direkt. Kan de åka ut direkt?
Ja, kan absolut åka ut direkt. Om Öster och Degerfors vinner och Norrköping förlorar, då rasar de rätt ur.
Det blir ett...
Fan, har ni haft det på grafiken? Jag ser inte grafiken. Alltså den... Fan, den är ju blytung alltså.
Ja, det är riktigt.
Jag tror bara var kval.
Nej, de kan åka
rätt ur.
Så då att, blir det målskillnadsaffär mellan Öster och Norrköping.
Men det räcker med en poäng. Då håller de både Degerfors och Öster bakom sig.
Åh, helvete.
Mm.
Så är det. De möter ett Göteborg som såklart vill liksom kröna den här till sist ganska framgångsrika säsongen ju, med liksom en stor seger hemma för publiken. Det kommer vara bra tryck, det kommer liksom, man ska ju ta sats nu inför nästa säsong, bara fira av den här, ändå vad det nu kan bli, fjärde, femte platsen i ligan.
Exakt, både det, att de kan nå sin bästa placering på länge, men också efter alla de här tunga åren de har haft. Blåvitt har ju varit i Norrköpings situation där de i sista omgången...
Och det känns som att pilen för en gång skulle peka lite uppåt i Blåvitt. Och det nu, liksom var så länge sedan.
Nu har de liksom lite chans att ge tillbaka efter alla de här... det var väl Karlén som räddade liksom kontraktet i sista omgången mot Varberg eller vad det nu var för något år sedan. De har ju verkligen legat där nere och... harvat i botten. Mm. Nu är det ju lite andra tongångar i den föreningen.
Ja, jag tror Blåvitt vinner 4-0. Bang.
Ja. Ja, då ryker de nog Norrköping.
Ja, då blir det upp till Djurgården då, mot Öster, och se ifall de kan göra någonting där. För att vinner Blåvitt 4-0, då ligger de riktigt risigt till. Alltså. Och herregud, vilket fiasko det skulle vara att åka rätt ner. Det trodde man ju inte, alltså med tanke på att de inte har legat här heller under säsongen. Det är klart de har legat liksom i närheten utav kvalsträcket. Men det har alltid varit de där poängen upp och några lag emellan. Det har varit lite BP och Halmstad och sånt där som har legat emellan. Man har inte pratat så mycket om Norrköping i nedflyttningsstrid, och sen här står vi.
Ja.
Och framförallt inte efter den där segern mot AIK.
Nej, precis.
Då var det ju helt andra vindar som blåste.
Ja, och det är ju därifrån så har det liksom bara stannat upp helt. Mm. Det är som sagt, det är tre gjorda mål sedan dess.
Ja, och fem raka förluster.
Ja, det är alldeles för dåligt. Ska vi bara säga någonting om Graham Potters laguttagning innan vi knyter ihop för idag? För att den stack ut lite grann. Ja. Taha Ali. Mm. Var kom den ifrån?
Bäsfort Seneli.
Ja, precis. Mm. Alltså, har han sett Malmö efter den här säsongen?
Men där måste man ju faktiskt kunna skilja på liksom, prestationer och vad det är för egenskaper att ha Ali har.
Och man vet att Graham Potter gillar ju en sprattlig gubbe på kanten.
Ja, och jag vet att det är rätt många som har skrikit efter Ali tidigare, för att han har ju förmåga att förändra en matchbild. Det tycker jag man ser ofta i Malmö FF också, att ibland när han startar så... det händer inte jättemycket från hans kant. Sen när man kastar in honom kan det ju helt plötsligt förändra en hel matchbild.
Men och jag delar den filosofin 100% med att jag tycker att man ska ha utrymme för att ha en riktig dribbler med sig. För att även fast han kanske inte har ett verkningsgrad, kan man ju alltid diskutera på sådana spelare och så, hur många assist man egentligen skapar och mål man skapar på. Alltså så. Men däremot att jag är helt övertygad om att motståndarna lägger mycket kraft på en sån spelare. Han som spelar mot honom i position känner, jävlar, det kan hända vad fan som helst. Och tränare kunna ha det i verktygslådan och slänga in en sån spelare när man är i ett skarpt läge där man behöver göra någonting. Och liksom, jag tycker att det är helt rätt. Mm. Så att det är klart att det är ett extremt medvetet val att man måste ha det mer i sin repertoar, att man kunna slänga in en sån spelare. Och jag tycker att man ska ha det. Jag tycker det är helt rätt.
Ja.
Sen har jag varit skadad och sådana där saker som har startat också. Men jag tycker det är rätt tänk. Mm.
Ja, jag håller helt med. Det är inte för att han har gjort 2+2 i allsvenskan i år som han blir uttagen, utan det är ju för just de här.
Men han kan ju slå ut vilken back som helst med sina dribblingar, så är det ju. Alltså han har ju den höjden i sin teknik. Sen är ju den största storyn för mig är ändå Gustav Lundgren, som jag menar, liksom den karriären han har haft är ju så otroligt fascinerande. Men han spelade Division 2 som 25-åring. Och nu uttagen till landslaget. Det är liksom, har man sett något liknande i svensk fotboll?
Dan Sahlin.
Vad sa du?
Dan Sahlin,
nu får jag googla.
Dan Sahlin, kan jag säga så här. Han var ju en, för mig så är det en av mina absoluta favoritspelare. Han var i Stockholms kille, spelade i Västerhaninge, alla egentligen, han var bra i bandy som fan också, var nästan guld i bandy tror jag med Västerås, som inte jag minns helt fel. Och han var ju, alla Stockholmsklubbar ville ha honom jättelänge. Till slut så övertygade Hammarby honom, han måste ha varit i alla fall en, jag tror han var äldre än 25, han var väl en kan inte mer, om man kan ha varit 26, 27, 28 år när han fick chansen i Hammarby. Och sen efter det, han blev landslagsspelare så sent i karriären också. Så att det är Dan Salin.
Han
noterar en match i Birmingham på utlåning 95.
Ja, precis. Då var han ju faktiskt...
Jävligt bra spelare kanske.
28 år gammal redan. Från Västerhaninge till Birmingham som 28-åring.
Ja, det har något.
Det har det verkligen. Men att, ja, men Gustav, det är ju också... Det känns ju inte orimligt. Alltså, det känns inte som att, att han kommer springa in i ett landslag och göra bort sig, liksom.
Nej, och där är väl kanske mer på prestationerna han har gjort under två säsonger. Att han har ju verkligen både gjort poäng men också i hur sättet han spelar. Han har ju varit en av allsvenskans bästa offensiva mittfältare under två säsonger. Och det uppskattar jag att Graham Potter ändå värdesätter allsvenska prestationer. Det var ju under Hamrén framförallt där det kändes omöjligt för spelare från allsvenskan att kunna bli uttagna. Det är lite andra tider nu. Jonald Tomasson tog ju också ut spelare från allsvenskan. Inte minst Saletros då, som inte är med i den här.
Nej, just det. Nej, just det. Det är också noterbart. Man har valt andra allsvenska mittfältare. Men det är också lite, Gustav Lundgren har ju också egenskaper som i rätt matchbild. Du ska gå in och du vill ha lite mer längd på planen till exempel. Han är ju rätt stor. Om man ska försvara en ledning, man vinner lite dueller och den här typen och kanske inte måste jaga mål, eller han gör ju mycket poäng också liksom.
Så han är bra på att hålla i bollen, ja, men, kan låsa fast den och sådär.
Få in fysikalitet, säger man ens så på svenska, på mittfältet. Ja, men det blir mycket spännande att se det här första Graham Potter-laget och se vad de kan göra. Det är en ganska tuff första match då borta mot Schweiz.
Och det blir ju också lite januari-turné-vibbar nu när liksom Gyökeres inte med och Kulusevski inte med och Isak kan väl inte spela 90 minuter.
Nej, liksom. Det kan han inte göra.
Det kommer inte vara liksom bästa tänkbara 11 i de här matcherna. Men det blir spännande att se ändå.
Det blir det verkligen. Hörrni, det var allt vi hade den här torsdagen. Ser vi fram emot sista omgången utav Allsvenskan då och se hur det går för IF Norrköping. Vad tror ni? Om ni får tippa här och nu. Spelar de Allsvenskan 2026?
Jag tror att Brommapojkarna Degerfors 1-2. Jag tror Blåvitt Norrköping 4-0. Och vad var den sista matchen?
Öster Djurgården
1-1.
Då blir det alltså kval för Norrköping.
Kval för Norrköping mot ett formsvagt ÖIS visserligen. Den är också lite oviss, men det kommer vara nerverna på utsidan. Ja, vi får se. Vad tror du, Nils?
Ja, men jag tror också det blir kval för Norrköping. Och där, ja, det beror lite på hur man kraftsamlar inför den matchen. De har ju en stor följarskara i ryggen. Och får man med sig rätt energi i ett sånt kvalmöte så löser de det. Men om det blir negativ stämning och sådär, då...
Om ni är ÖIS, vilka vill ni ha utav de här tre?
Jag tror nog de vill möta Norrköping. För att Norrköping kommer allt att förlora.
Jag tror också. Jag tror att det är det laget som jag tror att Öster är bäst av de tre lagen i kval.
Ja, vi ser. Ja, det blir oerhört spännande att följa det här på söndag. Tusen tack Nils, tusen tack Micke för att ni var med idag. Tack alla ni som har tittat och lyssnat. Vi är tillbaka på tisdag igen för att summera det som händer, blicka framåt, ta oss an den här landslagssamlingen också. Vi hörs då förstås.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.